En människoliknande robot springer genom rummet på en AI-konferens i Örebro. Kroppen är metallfärgad och lederna svarta. Istället för ögon har den ett lysande blått streck. Människoliknande robotar med artificiell intelligens tillhörde länge fantasin. Men nu är de på väg in i bilfabrikerna. Bättre AI och bättre batterier öppnar nya möjligheter. Men för att bli självständiga på ett sätt som åtminstone lite liknar människan behöver robotarna utbildas.
We want to develop AI systems that learn from people in the way that people teach.
Lära sig av människor och genom erfarenhet.
Det är genom att testa, prova, vara nyfiken och kanske till och med misslyckas som är egentligen byggstenarna i inlärningen.
Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. Om du är bra på tennis och ska lära ett barn spela kommer du förmodligen inte bara tala om hur man gör. Du kommer att vara med, titta hur det går, tipsa om hur den där forehanden kan bli bättre. Och barnet kommer att prova sig fram och märka vad som får bollarna att hamna på rätt ställe. På samma sätt tänker man sig nu att robotar ska lära sig.
In order to develop really capable robots, they need to be trained to do tasks in physical space.
Ska robotarna bli riktigt duktiga behöver de tränas i den fysiska verkligheten, säger Henny Edmoney, robotforskare från Carnegie Mellon University i USA. Hon är en av de inbjudna talarna när AI-forskningsprogrammet VASP har vinterkonferens.
If you want robots to do things that are embodied, you have to put them in a body. You can only get so far looking at images or text.
Man talar nu om embodied intelligence, förkroppsligad intelligens. AI i datorn är all ära om den sitter i något som liknar en kropp och får erfara den fysiska verkligheten, förstår den sig på den bättre. Och det kan behövas om den ska jobba där, till exempel i en bilfabrik.
And the challenge for robotics is that it's very time consuming to collect that amount of information.
Utmaningen nu är att det där tar tid, säger Henny Edmoney. Tänk bara på allt du lärt dig under dina år på jorden. Eller tänk på en liten situation. Hur du håller balansen när du går. Hur du känner igen en dörr med ett handtag på. Även om du aldrig sett just en sån dörr och ett sånt dörrhandtag förut. Hur hårt du ska trycka ner handtaget. Hur det påverkar balansen. Robotarna som tränas nu, de kommer inte att få alla färdigheter som vi människor har, utan mer specifika. Men ändå, tränas behöver de.
Robot trainer is a new job that companies have. They hire full-time staff to sit and work with robots and train them.
Man kan jobba som robottränare, säger Henny Edmoney.
As you do it, you develop a sense for the robot. What the robot knows, what it doesn't know, where it's likely to make a mistake, and then you as the teacher can adapt your teaching to be effective, to target those areas where the robot might need to learn more.
Då utvecklar man en känsla eller snarare en förståelse för vad roboten kan och inte kan, vad den behöver för feedback. Ja, här finns nog paralleller till att lära barn spela tennis eller vad det nu kan vara, tänker jag. Men en sak är väldigt annorlunda.
I think one of the benefits of robot systems is that you don't have to train each system individually the way you have to train each human individually.
Man måste inte träna varje robot individuellt.
Robot systems can pool the information and learn, you know, each individual robot can acquire some amount of information and then put it all together into a big knowledge base that's shared across the robot system.
Robotarna i ett system kan dela kunskap med varann så att alla får tillgång till allt som också de andra lärt sig. Men vad gäller själva utlärningen ska vi människor kunna göra den på samma sätt som vi lär ut saker till människor. Och Henny Edmoney är särskilt intresserad av en aspekt av sån robotinlärning.
One of the research directions that I'm really excited about is this idea that robots can communicate what they know or don't know to their human teachers to make this process of teaching easier. We call that transparency or explainability, where the robot makes its own knowledge transparent to the teacher, just in the same way that a student who's engaged will ask questions that allow their teacher to see, oh, okay, they're missing this information. How do I teach them what they need to know?
Att roboten kan tala om vad den tycker är svårt, vad den behöver för att komma vidare. Som en engagerad, mänsklig elev. Till en sån vetgirig och uppmärksam robotelev skulle man säkert bygga en relation, tänker jag. För bygger relationer till robotar, det gör vi. Det har vi gjort tidigare också, helt utan att de haft avancerad artificiell intelligens eller människoliknande utseende. På konferensen har Örebro universitet en liten robotutställning som påminner oss om vägen fram till där vi är idag. Och jag gör som hemma. Jag klappar katten.
Så den här robotsälen och robotkatten användes i ett arbete för att försöka lugna de äldre.
Kevin Borowiecki är laboratorieingenjör och guidar bland robotarna.
Och då har folk då utvecklat såna där sälar och såna här robotkatter som reagerar till människans rörelse. Så den ger en viss reaktion om man klappar på den eller hör på den på ett särskilt sätt som ska representera ett husdjur då.
Om man klappar på katten så, ja, så spinner den,
ja,
känner
precis.
Man.
Ja. Och det ska representera då ett husdjur som man kan ha hemma.
Ja. Ja.
Så precis.
Ja, men det här har ni gått vidare ifrån kan man ju säga då. Här sitter en liten robot, ja, som är stor som en, lite större än en stor docka kan,
precis,
man väl säga. Vad är det här för något?
Det är en Nao-robot. Det är en humanoid robot som har olika delar, ben och händer som man kan röra fritt. Så den kan stå och gå.
Sen är det en här som ser ut som en korsning mellan R2-D2 och en pingvin. Och sen är det en som ser ut som verkligen bara ett ansikte. Och sen, precis, är det ett par stycken som, ja, är såna här som kan liksom glida omkring på golvet och ser ut, ja, lite åt det mänskliga hållet fast lite mindre.
Precis, så här kan du se Pepper-roboten. En Pepper-robot, ja, i vanliga fall används i till exempel restauranger eller i gallerior där den kan berätta lite generellt om någonting som en personal skulle veta för att kunna ge kunderna råd. Antingen om råd kring menyn eller råd om vart de ska gå.
Och nu står den här roboten här bara och visar upp sig. Den är, ja, hög, precis, som en 8-åring ungefär, ja, kanske.
Ungefär.
Men, ja, kan den hjälpa oss med något här då? Eller den bara, precis, står där för att synas?
Nej, så just nu står den bara för att synas. Du kan se att den tittar runt. Och därför att den är bra på att se ansikten. Mm. Så den kan titta på en. Men vanligtvis så har den också en programvara som gör att den kan svara. Mm. Ja, och det är någonting som vi för närvarande håller på att arbeta med.
Det ser verkligen ut som den spanar in dig när du står och pratar här. Den vrider huvudet mot dig och bara, ja, vrålstirrar. Och nu tittar den, ja, på mig, känner jag mig lite uttittad.
Ja,
men inte något snack med den här just, ja, idag alltså. Mm. Men här är det en robot som ser ut lite som en, jag ska inte säga att den ser ut som en hund, men man tänker sig en robothund ändå.
Ja,
ändå hundstorlek, fyrbent.
Ja, precis. Det är ändå menat att föreställa en robothund då. Och den robothund som heter GoTo från företaget Unitree Robotics. Och den används för närvarande i ett forskningsprojekt på ARK som innefattar ett arbete med Örebro flygplatsen. Man behöver kolla skicket på grinden, man behöver kolla skicket på flygbanan. Och då har man en sån där robothund samt en drönare som, i kollaboration med personalen för att hjälpa dem i det arbetet och utföra det arbetet.
Och här står det en liten snubbe också, silvrig med svarta leder.
Ja.
Också så där ungefär kanske 8-årings storlek. Kanske det mest människolika man ser här, för den här går ju på två ben och så där också. Vad är det här för någon?
Ja, så det här är från samma företag som robothunden. Den här modellen heter G1. Så den robot som vi väldigt nyligen har införskaffat, så köpt in. Och den menar att Amy tillsammans med sina forskare ska arbeta gällande projektet. Hur kan en sån här robot lära sig saker genom att leka?
Jag tittar väldigt mycket på om man säger att den här roboten har en kropp. Jag tittar på vad är rollen av kroppen för inlärning.
Det här är Amy. Amy Lotfi, professor i datavetenskap vid Örebro universitet och Linköpings universitet. Hon är också programdirektör för det stora AI-forskningsprogrammet VASP. Det är alltså hon som ska forska på den här roboten.
En maskin som detta har förmågan att själv bestämma hur den ska upptäcka sin miljö och sin omgivning. Den kan ju själv välja att göra en sak eller själv välja att göra en annan sak. Och för att den är fysisk kan den också påverka omgivningen. Och den ska alltid kunna observera omgivningen. Och jag tror, som många andra forskare, att den förkroppsligande är en väldigt viktig komponent i inlärning. Det är genom att testa, prova, vara nyfiken och kanske till och med misslyckas som är egentligen byggstenarna i inlärningen.
Ju mer generella kunskaper och färdigheter en robot behöver skaffa sig, desto mer träning i rummet lär den behöva.
Den här typen av plattform ska kunna göra väldigt, väldigt många saker. Och det är någonting som är ju svårt, är att ha maskiner som är väldigt bra på att generalisera. För att alla föremål och objekt som vi har runt omkring oss, de är så speciella, de har speciella funktioner, man kan göra olika saker med dem. Så man behöver lära sig jättemycket om världen.
Den här roboten kan alltså behöva mycket tid med sin mänskliga lärare för att komma till sin rätt. Och den ser i grova drag ut som en människa. Jag börjar återigen tänka på det där med hur vi bygger relationer till robotar. Hur lätt vi gör det.
De flesta som jag känner som har till exempel en gräsklipparrobot oftast ger det ett namn. Och oftast prata om den som om det var ju ett husdjur. Så det finns också en väldigt, väldigt intressant komponent som är värt vidare forskning. Och det är människa-robot-interaktion.
Ja, och alltså jag har en robot till en dammsugarrobot. Och den har ju jag på något vis en relation till. I varje fall har den fått ett namn. Och jag tycker synd om den när den fastnar på mattkanterna och sånt där. Då springer jag fram och ska liksom rädda den. Så att, och det där brukar få mig att tänka att ja, men hade jag något, en robot som var lite mer människoliknande, vilka relationer skulle jag inte skapa till den då? Då bör det kännas som ett problem ju.
Och det är det jag menar, att det här fältet människa-robot-interaktion studerar just vad vill vi ha för egenskaper hos våra maskiner. Till exempel, ska de vara människorlik eller inte? Och det som är väldigt intressant är att svaren till den frågan varierar från kultur till kultur. Så jag till exempel har gjort studier tidigare i min forskning där vi jämförde hur en europeisk och mer specifikt ett svensk målgrupp reagerar till robotar än en sydeuropeisk målgrupp reagerar till robotar. Och vi ser vissa samband beroende på sina kulturella referenter. Vi vet till exempel i Asien, särskilt i Japan, så är man mer öppen till att ha människor lik robotar än vad man är i västvärlden, där man vill gärna att sina robotar ser mer ut som maskiner än som människor.
Det var ju spännande. Vad innebär det då, undrar man ju? Alltså, betyder det att man i Japan kan låta bli att bygga band till sina robotar, eller att man är mindre bekymrad om att man gör det?
Nej, men det är en väldigt djup och komplex fråga för att förstå varför det är så. Och det finns ju olika tes. En tes är egentligen hur robotar framställs i olika kulturer. I västvärlden vi har haft en lång historia av att oftast beskriva robotar, om det är i böcker eller om det är i filmer, som en maskin som ibland vänder sig mot oss. Om man tittar däremot i den japanska litteraturen och kulturen, så ser man oftast, till exempel om det är filmer eller böcker som Astro Boy eller Ghost in the Shell, så ser man oftast hur robotar istället är nästan ett offer till människors grymhet. Så vi har olika referenspunkter i våra respektiva kulturer som gör att vi skapar olika relationer eller man får olika associationer när man ser dessa maskiner.
Säger AI-forskaren Amy Lutfi. Ja, det är väl lite med skräckblandad förtjusning vi tänker på, till exempel möjligheten att ha en robot där hemma som skulle kunna hjälpa till med disk och tvätt och sånt. Nu när människoliknande robotar med artificiell intelligens är på väg ut i bilfabrikerna, där de passar in rent fysiskt för att fabrikerna är byggda för mänskliga arbetare, undrar man ju om de där hemmarobotarna till slut också kan vara på väg. Men nej, det dröjer minst 10 år till, tror robotforskaren Henny Edmoni.
I'd say we're at least 10 years out from that, from being a real robust product that people can use. There's been a lot of interest in home robots for a very long time, and we still don't have them because the robotics challenge is really big, and solving that robotics challenge at a price point where consumers can pay and it makes sense to pay for that is still an open problem.
De tekniska frågorna gör det fortfarande svårt att få fram en tillräckligt bra robot till ett tillräckligt lågt pris. Henny Edmoni tror att de kommer till slut, men att de då knappast ser ut som människor utan är byggda för specifika ändamål och har det mest praktiska utseendet för just de syftena.
Robots that do home tasks will be very purpose-driven, very kind of single function, and will be shaped in a way that maximizes efficiency for that function, rather than trying to mimic the generality of the human body.
Hon vet själv precis vad hon skulle vilja ha en robot till.
I would love a robot that folded my laundry. Honestly, I think there's a real reason that technology is a popular vision. I don't think I'm alone in hating to fold my laundry, and I think that that would make my life and my spouse's life significantly better.
En robot som kunde vika tvätt skulle göra hennes och partners liv bättre, säger hon. Jag är mer inne på en som plockar i och ur diskmaskinen. Det är väl en tydlig och avgränsad uppgift. Eller sett i robotperspektiv så kan det nog vara rätt svårt. En tallrik är en tallrik för mig, men en robot kan ha svårt att förstå en sån kategori och få ordning i diskkaoset. Och kanske är den här tanken på en diskplockarrobot lite väl snäv.
Ska man kanske tänka helt om en diskmaskin? Kanske varje skåp är en diskmaskin. Man skulle kunna verkligen titta på det förkroppsligande på så många olika sätt. Man inte alltid behöver ha en robot som ser ut som oss för att göra vissa saker.
Nu klampar den här roboten omkring här i bland skaran av människor som är intresserade av den. Har den här någon namn då?
Argo heter den.
Ja,
den kommer från Argonauts, som var sjömännen från den grekiska tiden och upptäckare. Så den heter Argo.
Vi klampar runt lite på stället här.
Kevin, make it run.
Där springer Argo iväg, än så länge fjärrstyrd av laboratorieingenjören Kevin Borowiecki, som navigerar den mellan besökarna på AI-konferensen i Örebro. Amy Lutfi, professor i datavetenskap vid Örebro universitet och Linköpings universitet, och dessutom programdirektör för AI-forskningsprogrammet VASP, hörde vi sist här. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbäck.